Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfallodagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos Länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbelopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på lansforsakringar.se. Tack Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lis Hirski, Lars Klintvall och idag med Erik Andersson. Välkommen.
Du, tack så mycket Lars.
Vi ska prata om oro som man har som förälder. Men kan du först bara säga lite vem du är?
Ja, jag heter Erik. Jag är psykolog och jag forskar och jag är studierektor på Karolinska institutets psykologprogram. Så att jag undervisar och jag skapar nya behandlingsmetoder som jag forskar på och sen så jobbar jag kliniskt en dag i veckan också.
Var jobbar du då?
Då jobbar jag på OCD-programmet heter det i Huddinge. Så jag träffar många patienter med tvångssyndrom men som också är väldigt oroliga. Och det är väl ungefär det vi kommer prata om idag Lars, eller hur? Om orostankar. Det är någonting jag har snöt in på mycket de senaste åren.
Ja. Vi kanske kommer behöva liksom lite vara tydliga med vad begreppen är. När folk pratar om oro, hur säger man? Säger man så här, negativa tankar, ältande, grubbel? Det känns som att folk slänger sig med massa olika och även vi psykologer gillar att slänga oss med massa olika. Finns det skillnad på de här grejerna eller är det samma sak?
Ja, men, det vanligaste i min erfarenhet är att man pratar om oro, att man nästan likställer oro, stress och ångest. Och man kan alltid få definiera saker ungefär som man vill, men jag tycker den mest meningsfulla definitionen är att oro är liksom en kognitiv process. Det har liksom ett tankeinnehåll. Och att ångest, det är liksom den kroppsliga reaktionen man får av orostankar till exempel. Och du var inne på någonting annat viktigt här Lars, och det var ju ältande till exempel. Vi psykologer brukar ofta säga ruminering också. Jag tänker att det är någon slags svängelst ord för ältande. Men ältande brukar i alla fall jag tänka på som kanske lite mer bakåtriktat än oro. Så oro brukar jag definiera som tankar man får om eventuella framtida händelser som kan inträffa, som är negativa, som är otrevliga. Medan ältande brukar jag mer då tänka på att det är mer tankar bakåt i tiden som har lite mer av en depressiv liksom, karaktär kan man säga. Att man ältar dåliga saker man har gjort bakåt i tiden. Det är lite mer åt det depressiva hållet. Medan oro tänker jag är mer åt ångesthållet och potentiella externa saker som kan inträffa, som kan drabba mig i framtiden. Medan ältande brukar jag tänka mer att man tänker negativa tankar om sig själv som man har gjort och felaktiga beslut man har fattat bakåt i tiden till exempel.
Och grubbla, vad är det då?
Ja, det är en sjukt bra fråga. Alltså, jag Jag brukar tänka att grubbla är också lite mer depressivt lagd, alltså mer åt ältande hållet. Mm. Men det här, alltså, vi är ju fria att definiera det som vi själva önskar, så att säga. Men jag brukar ändå vilja hålla, liksom, när det handlar om saker som kan inträffa i framtiden, då brukar jag gärna vilja prata om just orostankar, att det är någonting som inkommande problem framåt i tiden. Medan grubbla kan ju mer vara någonting man har gjort bakåt, eller man sitter och gör ner sig själv till exempel och tänker depressiva tankar om sig själv.
Okej, så för annat jag var intresserad av att intervjua dig, det var min egen upplevelse av när jag blev förälder. Vilket kom exakt samtidigt som kriget i Ukraina och liksom, ni vet, den här diskussionen om AI och klimatförändringar och sånt där. Just som jag väl var så här, ja, de där är jobbiga grejer i världen, hade jag tänkt innan. Från till att jag fick barn och det plötsligt blev ligga vaken på natten och, du vet, scrolla på nyhetssajter och fantisera om kärnvapenkrig och, du vet, allt dåligt som kan bli.
Just det.
Och jag har förstått att det här är en ganska vanlig upplevelse av att bli förälder, att man plötsligt börjar oroa sig väldigt mycket.
Mm. Det stämmer. Och för det människor brukar oroa sig för, det är de saker som spelar roll i sitt liv. Så att de vanliga orostemana, det är ju till exempel ens egna sociala relationer. Det är ens ekonomi. Det är ens karriär. Och sen är du inne på någonting väldigt viktigt, Lars. Och det är ju när man får en liten varelse som helt plötsligt är mycket viktigare än en själv. Alltså det tycker jag är det som är skillnaden när man blir förälder. Att helt plötsligt så är någonting annat, en annan person är helt plötsligt viktigare än en själv. Och då om man har någonting så pass otroligt viktigt, ja, då vill man ju också skydda det viktiga från alla liksom, potentiella faror som kan lura runt hörnet. Och därför så fyller ju oron en funktion också, eller hur? Att hjärnan sätter igång och börjar oroa sig.
Nej, vad menar du att det fyller en funktion?
Jag tänker så här, om man tänker kring oro som i grunden någonting väldigt bra, någonting funktionellt för oss människor. Liksom de allra flesta orostankar vi människor får, de är ganska hjälpsamma för oss. De fyller en viktig funktion, att man, åh herregud, tänk om det här händer. Och så vidtar man liksom åtgärder som korrigerar, som liksom gör att försiktighetsåtgärder att det inte händer, till exempel. Så att,
du menar något supertrivialt som, tänk om jag inte har någonting att käka till frukost imorgon, och så går man och handlar så att det finns frukost i kylskåpet.
Ja, det var ju otroligt trivialt, men jag tänker till exempel så här, åh nej, just det kan ju hända på jobbet. Tänk om det här händer, och det kan bli liksom ett reellt problem. Tänk om vi råkar missa betala den här fakturan och får, ja, vita eller vad som helst. Alltså det kan fortfarande vara reella problem. Alltså väldigt många av de problem vi ställs för i vardagen, det liksom löser vi genom att vi får tankar, oh shit, om inte jag gör det här så kan ju faktiskt det här inträffa. Det är inte bra alls. Man får en orostanke, man får lite en, liksom, det är ju en gradfråga, man kan få mer eller mindre ångestreaktion. Just med att inte ha något till frukost. Ja, för sig, det kan man ju få ångest av också faktiskt.
Ja, men okej, förlåt, för det du är ute efter det är inte bara att oro är problemlösning, vad som helst. För problemlösning kan ju vara lustfyllt och bara,
exakt,
att man till och med letar upp problem för att man tycker att lösa dem.
För att det är stimulerande till exempel.
Just det, men det du pratar om är att man får en idé om någonting jobbigt som kan hända och så löser man det problemet för att det inte ska hända.
Exakt. Och alla vi som har barn, jag vet inte med dig Lars, men jag får liksom ganska ofta, nu tar jag ett annat exempel, just det, gud, det kommer ju regna idag. Tänk om Elvira, min dotter, inte har sina regnkläder på fritids till exempel. Och det får jag, och så ser jag en bild framför mig med henne och hon är helt liksom dyngsur, och de andra barnen leker och hon är jätte liksom ledsen. Det ger mig inte, jag skulle inte säga att jag får massiv ångest av det, men det är inte en trevlig bild jag får i näthinnan. Och då liksom vidtar jag åtgärder för att kolla att kläderna finns på fritids och sådär, så att de kan ha en bra eftermiddag. Det är ju ett exempel på en orostanke som fyller en ganska viktig funktion i vardagen. Den är inte jättetrevlig att få, men jag agerar på den på ett effektivt sätt. Och det blir ju ganska ofta så när man har barn. Det finns ju en massa saker som hela tiden kan inträffa på olika sätt. Det kan vara kläder på fritids, men det kan vara många, många andra saker också. I vår lägenhet så har vi liksom fönster som min treåring potentiellt skulle kunna öppna. Vi bor på tredje våningen. Och han, nu är han tillräckligt klok för att inte göra det, men för ett år sedan så kunde jag i alla fall få orostankar. Shit, jag glömde ju fönstret öppet. Tänk om Ivar lyckas ta sig upp där och ramla ner för fönstret. Det får jag fet mycket ångest över. Springer och kollar fönstret. Och fönstret var öppet. Det var en fara och jag fick en orostanke och korrigerade den. Och jag tänker att det var helt funktionellt och hjälpsamt för mig och bra.
Exakt. Och då undrar man ju då, varför är det inte alltid funktionellt? Eller varför ställer det till det då?
Ja, för det är det här jag tycker är intressant med oro. Det är att det är så allmänmänskligt. Och det är heller ingenting som vi heller vill bli helt kvitt, tänker jag mig. Eller? Skulle du vilja vara helt orosfri, Lars?
Alltså de där exemplen som du tog nu med att ta med regnkläder och fönstret vill man ju inte det. Men jag vill ju bli av med oro på natten om klimatförändringar som jag ändå typ inte agerar på.
Just det. Och där är du inne på någonting viktigt. För att jag brukar vilja göra en skillnad här mellan hjälpsam oro och ohjälpsam oro. Och hjälpsam oro, det är orostankar du får som liksom motiverar dig att vidta försiktighetsåtgärder som gör att problem blir lösta. Det är orostankar som de är inte härliga att få, men de hjälper dig i vardagen framåt. Och man kan tänka sig att det finns en evolutionär poäng med att hela tiden, att kunna tänka i framtiden och förutspå, ja, det kanske står ett lejon bakom stenen, bäst jag är lite extra försiktig. Så att det fyller en funktion. Men det du är inne på här, och det var det jag tycker det var så intressant att du sa det, att så här, men jag skulle helst vilja slippa oroa mig över klimatförändringar för att jag gör ändå ingenting åt det, eller hur? Det tänker jag var en ganska viktig bisats du sa där.
Eller snarare så här, även om jag försöker göra någonting åt det så kommer ju inte det påverka om det händer eller inte särskilt mycket.
Nej, ja, just det. För i det fallet så kan det ju bli så att det enda man gör är oroa sig. Men man liksom, det ändrar egentligen inte så mycket ens beteende i vardagen. Man kommer liksom inte framåt.
Mm.
Och det brukar jag vilja kalla för ohjälpsam oro. Att man liksom lägger mycket tid och uppmärksamhet på sina orostankar utan att man egentligen når någon slags lösning eller kommer framåt. Och den här distinktionen låter ju enkel, men den är ju inte helt enkel. För man måste nästan träna upp så här, vad är hjälpsam oro och vad är ohjälpsam oro?
Och det är olika för olika personer såklart ju.
Absolut.
Ja, just det. Så det finns ingen regel. Så här, om du tänker på ekonomi, då är det alltid hjälpsamt. Om du tänker på dina barns kläder, då är det alltid hjälpsamt. Om du tänker på klimatet, är det alltid ohjälpsamt.
Så verkligen inte, för att jag kan sitta och tänka på ekonomi och bara oroa mig jättemycket, men jag gör egentligen ingenting åt ekonomin. Tänk om jag får sparken, vad händer då? Drrr, och man bara går omkring och oroar sig. Det skulle jag säga är ohjälpsam oro. Men låt oss säga att jag får en så här, gud, vad händer om jag får sparken? Vi är kanske på väg in i en lågkonjunktur. Och så sätter jag mig ner med min sambo och vi gör lite stresstest på ekonomin. Hur blir det om jag skulle varslas? Hur ser vår SGI ut då? Hur mycket inkomst skulle vi ha? Vad är våra kostnader? Vad skulle vi kunna kapa på? Och det leder till att vi kan göra en bra plan. En försiktighetsåtgärd ifall det skulle inträffa. Då kanske jag skulle tänka att så här, men det var, nu kan jag släppa den här oron. Det var ganska skönt att ha den där försiktighetsåtgärdsplanen.
Mm.
Så det finns ju inget särskilt ämne som är ohjälpsamt nödvändigtvis, utan det är, jag skulle snarare vilja liksom, jag vet att det här är lite flummig grej, men så här, ta den här oron dig framåt, liksom löser några problem eller kommer du fram till något eller liksom hjälper den dig i din vardag?
Mm.
Om ja, då kanske det är en hjälpsam oro som du inte behöver göra så mycket åt. Men om det bara snurrar, men du känner inte att du kommer framåt, då är det förmodligen en ohjälpsam oro.
Och då är ju 1000-kronorsfrågan, vad fan ska man göra då då?
Ja. Om det är så att du fastnar, du märker så här, men det här oron är så ohjälpsam. Det är bara tankar som spinner om och om och om och om igen. Då brukar vi vilja göra att du ska göra en ny distinktion på dina tankar. Är det här egentligen problem som du behöver lösa, Lars? Eller är det här helt olösbara tankar? Så låt oss säga att du oroar dig över, tänk om jag kommer kugga en tenta till exempel. Och det enda du gör, det är alltså, herregud, vad händer om jag kuggar tenta? Men du bara håller på att oroa dig hela tiden. Det här är ganska vanligt hos tonåringar. Man bara oroar sig. Men det man egentligen behöver göra, det kanske är faktiskt börja plugga inför tentan, eller hur?
Och det kan man göra.
Exakt. Så det är faktiskt det är ju ett reellt problem att du kan kugga på tentan. Och du kan göra någonting åt det. Du kan problemlösa hur du faktiskt ska försöka lösa det. Så många av våra tankar som vi går och oroar oss för, det kan ju faktiskt vara problem som faktiskt går att göra någonting åt i sin vardag.
Mm. Mm.
Och där behöver man liksom försöka jobba med problemlösning. Definiera vad är problemet, hur ska jag lösa det här problemet och testa lite olika strategier.
Och det du säger nu, det där är tekniker som finns som man kan liksom öva på att bli bättre.
Ja. Precis.
Problemlösning.
Så problemlösning för de tankar som faktiskt är problem du behöver lösa, det är ju en sån här, det är liksom lite av en klassisk liksom orosintervention när det kommer inom psykologin.
Mm. Och det var det du sa nu, att man skulle spåna lite vad eventuella lösningar skulle kunna vara, testa, ja, och utvärdera dem. Så.
Precis. Och så fort du får den här tanken igen, då kan du hela tiden bara säga till den: vet du vad? Jag har min problemlösningsstund med det här klockan 14 imorgon. Du får komma tillbaka då. Och då får man ta sin problemlösningsstund. Så inte gå in och försöka oroa sig med det. Utan man har sin koncentrerade liksom, problemlösningstid. Då.
Mm. Förlåt, det här blir väldigt inzoomat. Men nu sa ju du det här med att man kan göra det också med ungdomar som oroar sig. Mm. Har de den problemlösningsstunden typ tillsammans med någon? Eller har man den bara själv? Att man har skrivit in i kalendern? Då ska jag fundera över min ekonomi, eller då ska jag fundera över...
Ja, alltså jag brukar gärna lobba för att man ska göra det här tillsammans med någon annan. För det blir lite enklare att se, alltså, då kan man hjälpa varandra och försöka definiera det här problemet. Men det är ju inte alla orostankar som involverar någon annan heller. Så att många orostankarna kan man ju ändå lösa själv, helt enkelt.
Mm. Och som du sa, där, om man vet att om det här temat är ett sånt som jag har tänkt på tidigare och kommit fram till att det här är ett lösbart problem, då kan man säga till tanken, jag sparar dig tills min orostund klockan 14. Det funkar.
Ja, alltså det är ju så vi tänker oss att liksom, istället för att hela tiden gå och oroa sig, så säger man att okej, men du är ett problem som går att lösa. Och jag har en tid avsatt för att lösa dig imorgon klockan 14. Du är välkommen tillbaka då.
Mm, bra.
Men du frågade mig där, kommer det funka? Och sanningen är ju att så här, det kan funka ibland. Och ibland så fastnar man ändå i oro. Så här är det med alla våra psykologiska interventioner. Man tar typ 2 steg fram, 1 steg bak hela tiden. Jag försöker jobba med den tekniken. Och ibland så fastnar jag ändå i oro.
Okej, vi kan väl återkomma lite till faktiskt liksom behandlingseffekter sen. Mm. För det vill jag jättegärna veta, eftersom jag vet att du har hållit på med det. Den andra kategorin då, om det är ett problem som man inte kan lösa.
Låt oss säga att du har en massa tankar som du försöker lösa med tankens hjälp, men som inte går att lösa med tankens hjälp. Så ett exempel på det tänker jag mig skulle vara typ, vad händer med världsekonomin om 40 år till exempel? Mm. Det är ganska svårpredicerbart, tänker jag mig. Det är ganska svårt att förutsäga exakt vad som kommer hända om 40 år. Och frågan är, hur meningsfullt är det att du går in och funderar på det? Jag förstår att vissa människor kanske tycker det är intellektuellt väldigt stimulerande och sånt där. Men om vi pratar liksom orostankar, så är det förmodligen en typ av tanke som liksom, den går inte riktigt att lösa. Utan du får vänta och se, helt enkelt, om du lever så pass länge.
Men det där måste ju vara svårt. För det finns ju massa problem som är gråzon. Eller är inte alla problem typ gråzon? Om jag börjar oroa mig för tredje världskriget. Det är klart att jag skulle kunna göra någonting. I alla fall skulle kunna förbereda mig för, och mitt barn, hur vi skulle kunna överleva bättre.
Just det. Så den tanken. Kanske du först kan kolla hur långt kan du komma med problemlösning och vidta typ okej försiktighetsåtgärder. Du kanske ska, hur är det? Visst är det så att man ändå ska ha typ 2 vattendunkar hemma och en sån här vevradio. Du kanske kommer fram till att så här, ja, men det är ändå rimligt. Myndigheten för samhällsberedskap kanske det heter.
Ja, bra.
Tycker att man ska göra så här. Så att jag köper hem det och jag gör så liksom, så gott jag kan. Och så undersöker du, minskar det här din oro eller inte? Och det kanske minskar din oro en del, men du går fortfarande, men tänk om det faktiskt blir ett tredje världskrig, där det, alltså att du fortsätter någonstans där, så är det förmodligen så att du märker så här, nu, det här går liksom inte riktigt, jag har redan vidtagit de liksom åtgärder som går att vidta. Eller det är klart att du kan bygga dig själv en bunker under jord också och sådana saker. Men förmodligen så kommer du missa mycket andra viktiga saker i ditt liv som är viktigare när du håller på att bygga din bunker. Och då, men någonstans där blir det förmodligen av olöslig karaktär. Jag, för att ta ett annat exempel. Det kan vara tredje världskriget. Men det kan också vara typ, jag var med. Jag körde en sån här megalopp för någon vecka sedan. Kalmar Ironman. Det är hur långt som helst. Alltså man håller på i så här 12-13 timmar. Och jag stod i den där kön och bara så här, gud, kommer jag klara det här? Kommer jag klara det här? Det är också ett exempel på en helt olösbar tanke. Jag måste ju bara göra det förbannade loppet och se. Alltså jag måste undersöka det. Det är ingenting jag kan lösa med hjälp av tanken.
Men då är det ett problem, att klara loppet är ett problem som du vill lösa. Men då säger, det du säger är att lösningen är inte att tänka sig till det.
Nej, och det, för låt oss säga att jag hade fått den tanken för ett år sedan. Då skulle det kanske kunna vara ett lösbart problem. Okej, tänk om inte jag klarar det. Vad skulle du behöva, hur mycket skulle du behöva träna för att du faktiskt ska ha en god chans att klara det här loppet? Och så skulle jag kunna göra en plan för det, eller hur?
Just det, men 5 minuter innan.
Men i det här fallet så var det liksom vid registreringen typ ett dygn innan. Det finns ingenting jag kan göra för att försöka lösa det överhuvudtaget. Och det finns ingenting jag kan göra i termer av att försöka tänka ut som kommer göra det bättre. Utan i det fallet så måste man bara släppa taget om de tankarna. Inte gå in i diskussion med dem, inte argumentera med dem. Helt enkelt släppa taget. Där finns det ju liksom ett gäng olika tekniker. Om man tänker, många människor känner till medveten närvaro eller mindfulness. Det är ju ett sätt att släppa taget, att inte gå in i debatt med sina tankar. Man kan också bemöta sina tankar bara med så här, ja, det kanske händer, det kanske inte händer. Jag får chansa. Det visar sig. Så. Men det är ju en ganska viktig teknik. Liksom kärnbudskapet när det kommer till de här olösbara tankarna, det är att så här, gå inte in i debatt med dem. För ju mer du går in i debatt med dina tankar, desto mer brukar de bara spinna vidare och hitta på nya kluriga potentiella katastrofer som kan inträffa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men, och det här, nu, det, jag vill egentligen inte prata om hur det är med ungdomars oro, men det här med att man involverar andra, så att om man är en ungdom som oroar sig mycket så börjar man fråga sina föräldrar.
Ja.
Och vill få sådana här försäkranssvar.
Precis. Det är en annan, och det brukar vi kalla för ohjälpsamma kontroller. När du, om du märker att så fort du får en orostanke så lägger du väldigt mycket tid på att hela tiden försöka lugna den orostanken med olika former av kontroller. Det kan vara att fråga sina föräldrar, det kan vara att fråga sin partner, det kan vara att man kontrollerar mejlen. Alltså det är inte att man ber om återförsäkringar, men man kanske kontrollerar mejlen 20 gånger innan man vågar skicka iväg sitt mejl, sådana saker.
Mm.
Och det här när människor som oroar sig mycket, de tenderar att vara väldigt kontrolliga, kan man säga. De gillar inte ovisshet överlag, och därför så kan man lägga väldigt mycket tid och energi på kontroller hela tiden. Och att be om återförsäkringar, det är en form av kontroll.
Vill du säga någonting om liksom de behandlingsstudier som ni har gjort på det här? Liksom hur bra det funkar, hur svårt det är att göra de här behandlingarna?
Ja. Och det är intressant med oro, tycker jag. Så att det har gjorts, det finns en massa olika behandlingsmodeller för det man kallar för generaliserat ångestsyndrom. Det är egentligen när man har väldigt, väldigt mycket oro, helt enkelt. Och det har man testat, och alla de här olika behandlingsmodellerna liksom har sina egna ord, de har sina egna modeller för hur allting funkar. Men det är också så att de har ganska många saker gemensamt. Så en gemensam aspekt av alla orosbehandlingar, det är att börja kartlägga sina tankar och undersöka vad handlar de här tankarna om, till exempel.
Alltså hitta teman, liksom.
Ja, precis. Och som vi var inne på tidigare, Lars, till exempel, är det här tankar som går att lösa, eller borde jag bara släppa taget på de här tankarna? Det är också en väldigt gemensam central aspekt. Och att man ägnar sig mycket åt kontroller är en annan gemensam aspekt av alla de här olika orosbehandlingarna som finns. Och jag och mina kollegor har testat flera olika typer av orosbehandlingar. Vi har testat en behandling av en väldigt duktig psykolog som heter Olle Wadström. Testade vi hans bok Sluta älta och grubbla, heter den. Och den boken är liksom, tänker sig oro just som en pingpongmatch. Att du får en katastroftanke och så tar du till en lugnande tanke hela tiden. Och så fastnar man i det där. Typ, tänk om jag krockar med cykeln på mitt lopp. Nej, det är lugnt. Du har ju hjälm på dig. Aha, men tänk om du bryter benet då. Nej, men det borde inte hända. Du fattar. Man håller på så här. Och den behandlingen har vi testat. Och den var liksom väldigt effektiv. Vi testade den mot en behandling som handlar om att stressa ned. Och den visade sig vara väldigt effektiv. Så.
Och när du säger effektiv, så hur många blir hjälpta? Kan man säga någonting sånt?
Ja, men jag skulle säga att det är alltid en gradfråga. Men runt 60% får en ganska bra liksom, eller en väldigt bra effekt. Och sen har du en gråzon däremellan. Och du kommer alltid ha en grupp som antingen inte gör behandlingen och därmed inte får någon effekt, eller de som testar det men det passar inte dem. Det passar inte deras problematik.
Kan man säga någonting om vilka det passar för och vilka det inte passar för innan?
Nej, faktiskt inte. Vi har aldrig hittat liksom någon särskild grupp av personer där det passar extra bra eller inte bra. Utan det verkar snarare vara så. Fattar jag behandlingsprinciperna och kan jag applicera det i mitt dagliga liv och faktiskt göra det här, ja, då brukar det oftast gå bra. Men det brukar vara där det liksom diffar, när människor inte känner igen sig i modellen och det inte passar dem, ja, då brukar det inte gå så bra.
Mm.
Och det är en behandling vi har testat. Den har vi testat som en internetbehandling, att man jobbar på egen hand men har en psykolog online. Vi har testat en annan behandling som fokuserar mer på, kallas för metakognitiv terapi. Där fokuserar man mer på oro kring sin egen oro, helt enkelt. Så den behandlingen handlar, den tänker sig typ så här: Lars, det är helt okej om du oroar dig för klimatkatastrofer, men om du börjar oroa dig för din egen oro, då har du ett problem. Så, herregud, jag bara, oron är okontrollerbar, jag kan inte hindra oro. Och jobba med många tekniker som handlar då om att försöka skjuta upp oron och minska ner den här metaoron, som man kallar för.
Alltså acceptera oron, låter det som att man ska göra då?
Det blir ju det, mer eller mindre. Många av de här behandlingsmodellerna, de har olika språk, de har olika ord för saker. De har olika teorigrunder också, kan man säga. Men de gör ganska samma lika saker, kan jag tycka, ganska ofta. Även fast de har olika ursprung.
MCT är ju superpoppis, känns det som, just nu. I psykologsvängen så är det mycket snack om MCT.
Verkligen.
Har ni jämfört då till exempel Wadström-modellen med MCT?
Nej, det har inte vi gjort ännu, faktiskt.
Så man vet inte vilken av de här behandlingarna som funkar bättre eller sämre?
Nej, alltså det är ingenting som talar för att det ena skulle funka så vansinnigt mycket bättre än det andra, faktiskt. Vi gör just nu faktiskt en studie på internetpsykiatri där vi testar mer metakognitivt orienterad behandling mot det man kallar, det finns en annan behandlingstyp som kallas för intolerans för osäkerhet, som mer fokuserar på att oroliga människor fastnar, när de är i osäkra situationer så tar de till kontroller och undvikande, och då handlar det om att sluta minska på kontrollerna och minska på undvikandet.
Om man lyssnar på det här och tänker, jag oroar mig väldigt mycket och det blir ett problem för mig, hur får man tillgång till de här, om man är vuxen alltså, hur får man tillgång till de här behandlingarna?
Det beror på lite grann vad som passar ens liv. Det finns självhjälpsböcker, så Olle Wadströms bok är ju ett exempel på en, liksom, en behandlingsmodell som vi har testat, som visar sig vara väldigt effektiv. Den finns ju bara att köpa, den finns ju att köpa som bok. Det finns också en internetbehandling att få på internetpsykiatri till exempel, om det skulle passa en. Men det är ju också så att man kan söka hjälp på sin vårdcentral. Det finns psykologisk behandling på många vårdcentraler. Det finns också läkemedelsbehandling för orosrelaterade problem, som också är effektivt. Det beror liksom lite grann på hur mycket det stör en och vad som passar i ens liv. Jag och min kollega Tove Wahlund, vi har testat vi kallar det för psykologiskt egenvårdsprogram. Vi har ingen liksom terapeutstöd alls, och vi har försökt göra ett kondensat av alla orosbehandlingar och bara mejsla ut de centrala liksom interventionerna vid oro. Vi håller på att skriva på den boken nu, men jag vet inte när den kommer ut faktiskt. Men jag hoppas att den kommer ut. Nu fick jag en orostanke. Tänk om den inte kommer ut.
Du sa ju innan att du hade skrivit ett första utkast. Det låter sannolikt.
Det har vi faktiskt.
Får jag fråga en fråga som du kan välja att inte svara på för att det blir för mycket spekulation?
Mm.
Om man tycker att man är en person som oroar sig väldigt mycket.
Mm.
En orostanke man kan få då är ju, eftersom man vet lite om att det här är ärftligt. Om jag är oroligt lagd så finns det så stor sannolikhet att mina barn också kommer bli det.
Japp.
då skulle man ju tänka så här, vad skulle jag kunna göra för att liksom förebygga att mitt barn fastnar för mycket i oro?
Ja. Och så här då, det finns studier som visar på att ja, det finns någonting som kallas för neuroticism, en personlighetsfaktor. Och det är liksom hur ängslig man är. Det är väldigt närbesläktat med oro. Och där har man sett att det finns en ganska stark genetisk effekt. Mellan 30-60% kan förklaras av ärftlighetsfaktorer. Så att det är förmodligen så att vi föds med liksom ett mer eller mindre oroligt grundregister, helt enkelt.
Men du säger ärftligt, då menar du genetiskt ärftligt, då menar du ja, inte vad man... Den miljön man skapar.
Nej, precis. Utan genetiskt. Rent genetiskt helt enkelt.
Uh-huh.
Med det sagt så finns det också studier som visar på att om man barn som växer upp med föräldrar som är till exempel överkontrollerande eller mer kyliga utvecklar mer orosproblematik senare i livet också. Så att ge en trygg uppväxt till sina barn är väl förmodligen en bra idé. Om man är orolig för att man ska få oroliga barn, då tänker jag så här, men det är liksom, oro är inte i sig någonting dåligt. Oro kan faktiskt hjälpa människor också. Det är liksom inte, det här är inte någonting som djävulen har kommit på som ska bort, så att säga, tänker jag, utan vi alla föds med olika förutsättningar. Vissa är mer oroligt lagda. Jag är en sån person som är mer oroligt lagd. Och det har både sina fördelar och sina nackdelar. Men det har ju definitivt sina fördelar i att jag liksom är... Ja, men jag ser problem och jag lyckas lösa dem ganska ofta innan de kommer.
Men det här liksom sättet som du beskrev nu med liksom att det fundera över... Är det här ett problem jag kan lösa eller inte? När du pratar med, vad heter dina barn? Elvira,
Ivar och Miranda.
Miranda. Tänker du inte att det här är en bra skill för dem att kunna, att identifiera så här, är det här ett lösbart problem eller inte? Och om det är lösbart, försök lösa det. Om det inte är lösbart, släpp det.
Mm, just
det. Är det en skill du vill att de ska kunna då?
Jo, men det brukar jag göra faktiskt. Och det tycker jag funkar ganska bra. Alltså, låt oss säga att Miranda kommer hem och tänker på någonting ganska mycket. Då kan det vara ganska skönt att mejsla ut så här, vad är det för något du tänker på? Och vissa aspekter av det hon tänker på kanske faktiskt är saker som, men ska vi göra någonting åt det då? Ska vi kolla om det där går? Alltså, vi problemlöser tillsammans kring det. Och sen finns det en del oro som bara säger, men du, vi får bara se vad som händer. Jag vet att du inte gillar det. Jag vet att du inte gillar liksom att bara låta saker och ting vara osäkert. Men det får vara så. Vi gör det tillsammans.
Och tänker inte du då att det där på något sätt lite ska förebygga?
Ja, men kanske. Kanske. Jag tycker det här är väldigt... roligt. Det här är ju någonting, särskilt med min äldsta dotter Miranda, jag tycker det är väldigt roligt när vi pratar om såna här saker.
Ja, såklart. Tycker hon också det, eller tycker hon att det är jobbigt när du
säger... Hon tycker det är svinkul också.
Ja, okej.
Okay. Vi bondar lite kring det. Vi är ganska lika om jag märker kring vissa saker.
Okej. Okay. Orosgrejer?
Ja, men lite grann så.
Ja, kul. Innan vi avslutar, är det någonting, du har sagt den här boken som vi hoppas kommer inom ett år eller någonting.
Herregud Lars, tänk om boken inte kommer ut. Tänk om boken inte kommer ut.
Ja, det kom. Då finns ju redan Olle Wadström-boken. Så att,
just det.
Finns som ett så stort är det annat, liksom, är det något annat som du tänker sig? Det här önskar jag att folk visste om oro.
Det finns människor, när man väl börjar tänka, många människor slutar göra saker på grund av sin oro. Och anledningen till att de slutar göra saker är för att de blir mindre, det blir mindre roligt att göra vissa saker medan under tiden de oroar sig.
Mm.
Och jag vill ändå liksom försöka få med det att tänk efter på om det är någonting du har slutat göra på grund av att det blir liksom lite förpestat av oro. Om det är så, så finns det en princip man kan jobba med som inom psykologin brukar man kalla det för inkompatibla beteenden. Men låt oss säga att du, låt oss säga att du spelar tennis, men att du har slutat spela tennis det senaste halvåret för att du bara håller på att oroa dig hela tiden under tiden du ska spela tennis. Då skulle du behöva göra ett inkompatibelt beteende med att oroa sig, eller hur?
Medan man spelar tennis?
Ja, precis.
Spela tennis är väl ett inkompatibelt? Man kan inte spela tennis och oroa sig samtidigt.
Precis, så det, kanske, så det som händer ofta om man håller på och oroar sig och ska spela tennis, det är att tennismatchen går sjukt dåligt. Så man behöver börja flytta fokuset mot bollen, eller hur? Och aktivt träna på att ha fokus mot bollen. Om jag oroar mig mycket och så drar jag ut och springer på en plan väg, då kan jag fortsätta oroa mig medan jag springer på den plana asfalterade vägen. Därför är det ganska viktigt för mig att dra ut och springa. Jag brukar dra ut och springa i Gömmaren, Huddinge i Segeltorp, där det är,
alltså, träng.
Det är så sjukt mycket rötter och stenar att jag kommer dö ifall jag håller på och tänker på en massa orostankar. Jag måste flytta fokus utåt. Så det är någonting, fundera lite grann på så här, är det någonting du kan göra som gör det omöjligt för dig att oroa dig samtidigt? Att umgås med andra socialt brukar vara en sån grej, till exempel. Att det är svårt att hålla på och oroa sig om jag ska ha fokus på dig hela. Om jag ska lyssna på vad du säger, Lars, till exempel.
Men vänta, så vad är det du säger? Att en grej som du önskar att folk visste om oro är det här med att det inte nödvändigtvis är någonting man ska lösa. Man kan lösa det med konkreta beteenden och inte att man måste liksom ändra någonting i huvudet.
Exakt. Ibland kan det vara så enkelt att så här, det enda du behöver göra är att flytta fokus utåt. Precis. Och att umgås med andra, det brukar vara ett ganska bra sätt att slå ut oro överlag, tycker jag. För att det är svårt att hålla på och oroa sig och ha en meningsfull konversation med någon annan och prata om viktiga saker i ens liv. Jag vet att det här låter förbluffande enkelt, men det är ganska ofta faktiskt så att man slutar göra saker för att det är inget roligt, jag bara håller på att oroa mig hela tiden. Ja, men då behöver man komma på en strategi för att kunna slå ut oro och skifta fokus mot någonting annat.
Superbra. Perfekt avslutning.
Kul.
Tack Erik.
Tack själv.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.